Hej och välkomna till avsnitt 1275 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som ni gärna får stödja med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson om den Kina-politik som nu börjat utkristalliseras inom Joe Bidens presidentadministration. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann då om det som har hänt nu de här senaste veckorna med en ny president i USA, Joe Biden, och hans förhållande till den stora rivalen för USA, men kanske också för västvärlden, och det är såklart Kina. Och vi gjorde en podd och jag tillsammans det var i november tror jag, 24 november, där vi pratade om ungefär vilken politik som Biden skulle kunna tänkas ha mot Kina och hur den skulle skilja sig från Donald Trump. Och det var mycket teori och sådär, men nu har det hänt en hel del konkreta saker och vi kunde ju redan börja ana en del saker när det var utfrågningen i senaten av Joe Bidens ministrar, till exempel utrikesminister Anthony Blinken och liknande. Kan du börja liksom från början i den här administrationen och hur de har förhållit sig till Kina?
Ja, det var ju som sagt var utfrågning i senaten av de föreslagna ministrarna, och det kan vi ju då se att tonen mot Kina är ju mycket strängare än vad den har varit under demokratiska administrationer. Framförallt så var ju Anthony Blinken då utrikesministern. Hans kommentarer var ju särskilt intressanta, för precis innan Mike Pompeo avgick som utrikesminister så införde ju han ett par åtgärder som många journalister och analytiker såg som i princip hämndåtgärder just innan Donald Trumps administration skulle tacka för sig då. Och det var ju framförallt två saker då. Det ena var ju att man benämnde det här övergreppen i Xinjiang då, förföljelsen av etniska minoriteter i västra Kina, som ett folkmord. Och sen var det även då att man skrotade en rad restriktioner som man har i de diplomatiska relationerna med Taiwan då. Och det här var ju två ganska dramatiska saker som Mike Pompeo annonserade ut då precis innan han avgick. Men Blinken sa ju då i utfrågningen med senaten att han höll med Mike Pompeo om båda de här sakerna. Dels då att det pågår ett folkmord i Xinjiang, och även då att han tycker att de här nya förhållandena som man kan ha i USA då i den diplomatiska relationen med Taiwan är en förbättring. Och han sa dessutom då att han tycker att Taiwan ska spela en större roll internationellt, och en rad andra kommentarer som torde göra Kina ganska så irriterade. Och Blinken sa också att Kina är den allra största utmaningen mot USA som finns just nu. Och ja, det här tyder på då att man tar relationen eller utmaningen för Kina på allvar i den nya administrationen. Och dessutom så var ju heller inte Blinken den som var mest klarspråkig, om man säger, när man talar om Kina då, den här utfrågningen i senaten. Vi har ju också försvarsministern Lloyd Austin, nya försvarsministern, som sa att Kina var det mest markanta hotet mot USA. Och han kommenterade också en rapport, en nationell försvarsstrategi från 2018 som Donald Trumps administration författade. Och han sa att den här rapporten var en absolut korrekt skildring då av de utmaningarna som USA står inför. Och i den här strategin så var ju Taiwan framhöll som en av de viktigaste punkterna, att man hjälper Taiwan för att skydda sig mot Kina, och just att Kina var en stor utmaning. Och Austin sa också då att han kommer säkerställa att USA lever upp till de här åtagandena som man har att försvara Taiwan, eller ja, hjälpa Taiwan att försvara sig själv då, som det heter. Och sen har vi även då finansministern Yellen, som också var väldigt, väldigt klarspråkig, tydlig, när hon sa att att hon ska använda alla verktyg som finns i den amerikanska verktygslådan för att försöka motverka Kinas underminering av det ekonomiska systemet. Och hon var väldigt klarspråkig där. Så man kan se från alla de här ministrarna att det är en väldigt sträng ton gentemot Kina. Och det har ju att göra då med att det har blivit en väldigt, väldigt betydlig förändring av hur man ser på Kina och utmaningar från Kina i den amerikanska politiken de senaste 4-5 åren.
Mm. Vi kan också tillägga att på Bidens presidentinstallation den 20 januari så fanns även Taiwans ambassadör på plats. Och det var första gången sedan 70-talet och det gjorde också Kina väldigt upprörda då att den ambassadören var där.
Ja, det stämmer. Donald Trump var ju väldigt tydlig i sitt stöd mot Taiwan och det är stöd för Taiwan och det är någonting som Bidens administration tydligen kommer fortsätta med. Som sagt då, den här inofficiella ambassadören som man har i USA då, det var första gången sedan 1979 som den här ambassadören medverkade vid den här invigningsceremonin då. Och ja, man har också varit väldigt tydlig för att Kina såg det som väldigt provokativt. Så Kina skickade ju upp militära stridsflygplan, eller ja, spaningsflygplan i den här luftzonen, identifieringszon i försvarssyfte som Taiwan har under invigningsceremonin. Och det svarade ju då Biden-administrationen med ganska tuffa uttalanden då. Så att man viker i alla fall inte ner sig retoriskt och heller inte handlingsmässigt i och med att man förutom de här uttalandena även skickade militära fartyg till vattnen runt om Taiwan efter att Kina då hade skickat de här stridsflygen till den här luftzonen som Taiwan använder sig av.
Ja, det skeppet man skickade, det var United States Navy Destroyer John McCain och det efter då, namnet efter den här senatorn som avled 2018 som var, han hade suttit fången i Vietnam och sådana saker och en krigshjälte på alla sätt i USA. Men jag tänkte också, det här är ju intressant då att Bidens och hans administration intar en sån här hård hållning. Därför att du sa tidigare inledningsvis att Donald Trump kanske nästan ville, ja, men han kände sig väl lite besviken då för att han förlorade valet och han ville sätta käppar i hjulen nästan lite grann genom att tvinga Biden-teamet att på något sätt inta en radikal pro-taiwanesisk hållning. Och då tänkte man väl att nu ska vi tvinga Biden-teamet att liksom vara mot Kina och för Taiwan. Men det känns som att de kändes inte tvingade till det utan de gjorde det frivilligt utifrån det du har berättat.
Det finns två aspekter här som är väldigt intressanta. Till att börja med så, som bekant, Joe Biden var ju Barack Obamas vicepresident under 8 år och under Barack Obamas tid vid makten så genomförde ju en politisk agenda som kallas för Pivot to Asia 2011 när man ville omfördela mer militära och diplomatiska resurser från främst Mellanöstern till Asien på grund av Kinas växande inflytande. Men när man ser på det här Pivot to Asia i efterhand då, så blev det ganska misslyckat. Det kan nog alla regionens politiska ledare och analytiker skriva under på för att man drog retoriskt upp en rad röda linjer för Kinas framfart i regionen, framförallt i Sydkinesiska havet då. Men när Kina så att säga korsade de här röda linjerna genom att bygga konstgjorda öar och militarisera delar av Sydkinesiska havet och sätta större press på sina grannländer, då gjorde inte Obama-administrationen någonting. Och Joe Biden var en av de politikerna i den administrationen som var minst villig till att agera proaktivt militärt mot Kina i regionen. Biden såg tvärtom Ryssland som det största geopolitiska hotet då när han var vicepresident. Och han talade ofta om Kina då som en samarbetspartner. Men det verkar alltså, i alla fall vad vi kan se hittills då, som att Biden har ändrat uppfattningen i den här frågan sedan han var vicepresident. Och det är han ju då inte ensam om, för det råder en ganska stor opinion nu inom båda partierna och i såväl senaten som underhuset då att Kina utgör en mycket större utmaning och mycket mer aggressivt idag. Så det är ju en aspekt då att man kunde ju förvänta sig på grund av hur Joe Biden agerade som vicepresident att han skulle svikta lite grann i sitt stöd till Taiwan men även i relationen med Kina i stort. Men istället har vi alltså då sett att han har hittills i alla fall varit mycket tuffare än vad många trodde på förhand. Och en annan aspekt som du nämnde då, att Trump-administrationen precis innan den avgick införde de här uttalanden och de här resolutionerna som vi nyss pratade om då, att det är ett folkmord som pågår i Xinjiang och att man skrotar restriktioner i sin politiska, diplomatiska relation till Taiwan. Och som du sa så var det många som såg på det här som att man då försökte göra det här lite för att jävlas nästan, att man då ville tvinga den nya administrationen under Joe Biden att ha en tuffare ställning till Kina. Men ett annat sätt att se på saken kan ju vara då att egentligen så gjorde Mike Pompeo och Trump-administrationen den nya administrationen en tjänst genom de här uttalandena och de här klassificeringarna som folkmord och de här skrotade restriktionerna i relationen till Taiwan. För att om Joe Bidens administration hade vidtagit de här åtgärderna under sin första tid vid makten, då hade ju Kina reagerat väldigt starkt på det. Och det hade blivit en väldigt besvärlig diplomatisk situation. Men nu när Trump-administrationen istället vidtog de här åtgärderna under sin sista tid vid makten, då kan så att säga den nya administrationen använda det här som hävstång och agera utifrån de här nya uttalandena och de här nya besluten utan att det var man själv som införde dem. Så man kan även se det som att ja, Trump-administrationen gjorde helt enkelt den nya administrationen en tjänst genom att agera på det här viset.
Mm. Och då finns det en annan fördel också. Eftersom det var Trump-administrationen som införde det här så blir det nästan en bipartisansk linje i liksom utrikespolitiken mot Kina. Och det är för alla som följer amerikansk politik något väldigt unikt. För ofta så har båda partier, eller de här två partierna, republikanerna och demokraterna, ganska olika syn på till exempel Israel-Palestina-frågan, på till exempel internationella avtal. Och det finns en skild syn på utrikespolitiken partierna emellan. Men genom det här så får man en ganska enad linje mot Kina och det tycker jag är, det är väldigt bra.
Ja, det var ju en av de sakerna som Antony Blinken, utrikesministern, också sa då. Jag tror att det också var i utfrågningen i senaten. Det var i alla fall i början där när han blev nominerad. Att den här Kina-politiken är någonting som både är viktigt och möjligt. Att vi verkligen har en bipartisansk långsiktig linje och att vi samarbetar på det. För det är, ja, som du sa då, en av få frågor som båda partierna verkligen har samma inställning till just nu.
Mm. Vi ska snart gå in på ett samtal som hölls då mellan president Biden och president Xi Jinping. Men innan det så tänkte jag fråga, vi nämnde ju att folkmordet i Xinjiang, eller folkmordstämpeln i Xinjiang, var en stämpel som Biden, den administrationen, också plockade upp och sa att ja, vi anser att det är ett folkmord. Och då vill jag fråga dig, alltså, det är ju inte, hela världen har ju inte ansett att det här är ett folkmord. Alltså att det är enormt grova brott mot mänskliga rättigheter, att Kina ljuger och att det begås grymheter, det vet vi. Men just folkmordsstämpeln är ju väldigt speciell och unik. Vad är det som gör att båda partier i USA är så tydliga med det här?
Ja, USA har väl det landet där den här diskussionen har drivits mest och längst tid. Och den här rivaliteten som man har med Kina just nu gör väl att det finns mer incitament att diskutera just det här. Om man kollar då nu i veckan i måndag så gick ju Kanada faktiskt ett steg längre, för att då så röstade Kanadas parlament i måndags genom en resolution där man klassificerade situationen i Xinjiang som folkmord, och det gjorde man med siffrorna 266 mot 0. Så i alla länder som har tagit upp den här diskussionen så är det väldigt, väldigt svårt för politiker i demokratiska länder att förneka att det pågår ett folkmord. Stora skillnaden är väl att i USA så kom den här diskussionen upp tidigare, just då på grund av den här rivaliteten. Och en annan viktig anledning är ju att förutom folkmord så pågår det även ett omfattande tvångsarbete och slavarbete bland de här etniska minoriteterna i Xinjiang. Och där är det ju väldigt mycket amerikanska företag som har tjänat pengar på det här tvångsarbetet, för att det är företag från hela världen inklusive H&M som det rapporteras då att deras produkter är franska slavarbetare, men amerikanska företag har mycket större närvaro i Kina och i Xinjiang än exempelvis då svenska företag. Så just på grund av den volymen av det tvångsarbete som har kommit amerikanska företag till gang har ju också varit en anledning till att den diskussionen har förts tidigare i USA än i andra länder.
Just det. Mm. Vi kanske återkommer lite mer till Xinjiang om en stund, men jag tänkte fråga, Joe Biden nu, han har varit president i några veckor, en dryg månad, och han har ringt till väldigt många världsledare, och det tog tid innan han ringde till Xi Jinping, men till slut så gjorde han ändå det, och de samtalade i, jag tror att det var en hel timme. Kan du berätta lite om det samtalet och vad, liksom, vad det indikerar inför framtiden?
Samtalet ägde rum den 11 februari, jag vet inte om det är fel, 10 eller 11 februari, så i alla fall 2 veckor sedan. Och precis som du sa då, så ringde Biden till ett dussintals andra ledare och statsöverhuvuden världen över innan han ringde till Xi Jinping, inklusive exempelvis Putin då. Och det ses ju också som att ja, det är lite spänd stämning mellan Xi Jinping och Joe Biden helt enkelt. Eller ja, mellan Kina och USA i stort sett så. Och kunde man se under samtalet också som pågick i 2 timmar faktiskt. De pratade under 2 timmar där. Och ja, Joe Biden och Xi Jinping till att börja med så har ju de en personlig historia. För att de var ju vicepresidenter samtidigt. Så det finns väldigt, väldigt få politiker i västvärlden, i demokratiska länder, som har spenderat lika mycket tid med Xi Jinping som Joe Biden har. De har haft över 20 timmars privata möten och rest tusentals kilometer tillsammans. Och ja, Joe Biden har ju tidigare kallat Xi Jinping för sin personliga vän, men under valkampanjen så kallar han för buse istället. Då. Så ja, de, i alla fall, de har ju en personlig relation då. Och det här samtalet kunde man ju se även på innehållet, att det var väldigt spänt. Nu har givetvis inte hela transkriberingen och hela samtalet kommit ut, givetvis. Men både Joe Biden och Vita huset var väldigt noggranna med att påpeka att man verkligen tog upp alla de här känsliga ämnena som övergreppen i Xinjiang, utvecklingen i Hongkong, Kinas ökade militära hot mot Taiwan och också då det här ekonomiska, inte bara handelskriget utan det här ekonomiska rivaliteten som pågår mellan inte bara USA och Kina utan Kina och stora delar av den demokratiska världen. Vi ser att ett handelskrig mot Australien och man hotar ja, Sverige och andra länder också med ekonomiska repressalier om man inte får de politiska eftergifterna som man vill. Så det var väldigt, väldigt spänt och känsligt samtal som vidrörde alla de här känsliga områdena på ett helt annat vis än vad man kan se när andra presidenter kommit till makten i USA sen Kina och USA upprättade diplomatiska relationer. För då har alltid varit det här, ja nu är det en ny start, nu är det en försoning. Nu ska vi arbeta nära varandra, man har undvikit de här känsliga frågorna, ja, förutom Donald Trump då givetvis. Men nu har ju Joe Biden också visat då att han rör också vid de här känsliga frågorna. Så att, ja, det är ett samtal som inte heller var det första samtalet mellan höga företrädare för Bidens administration och kommunistpartiet i Kina, för att några veckor innan så hade Antony Blinken också haft ett samtal med en kinesisk diplomat som heter Yang Jiechi, och han är den högsta utrikespolitiska diplomaten i Kina, och det var också väldigt, väldigt spänt. Där hade man inte i uttalandet som kom från utrikesdepartementet efter det samtalet så nämnde man inte ens att det fanns vissa områden för samarbete, utan man nämnde bara om att man hade pratat om konfliktämnen och hur man då från USA:s håll skulle jobba närmare med allierade regioner för att stoppa Kinas framfart och så vidare. Så de här samtalen som vi har sett, de inledande samtalen, de var dels då skett väldigt sent i Joe Bidens fall med Xi Jinping, och sen har de också varit väldigt, väldigt spända, för vi kan se att de här uttalandena som kommit från amerikanskt håll och kinesiskt håll har ju också sett lite olika ut då, vilket också vittnar om att man har inte samma som att säga ståndpunkt, man har inte kommit överens i de här samtalen.
Nej. Men alltså, finns det någon form av vilja till, vad ska man säga, till kompromiss eller till att någon part backar där? För jag menar, vi har en situation nu i världen där Kina är ett land som, alltså det har vi vetat länge att det är en diktatur och sådär, men under tidigare, alltså 2000-talet och 1990-talet, då hoppades vi att Kina skulle reformeras i takt med att det blev mer ekonomiskt liberalt, och vi ser nu att så har inte blivit fallet. Man har liksom verkligen slagit ner på Hongkong som man fick från Storbritannien 97, och man har satt hårt mot Taiwan, och man slår ner nu på muslimerna i Xinjiang, och man stärker verkligen det totalitära greppet över Kina, och det känns som att väst idag är inte lika kompromissvilliga längre. Men därtill har vi frågor där vi behöver samarbeta, klimatfrågan, det finns andra frågor också där samarbete behövs, handel och sådär. Men alltså, i ett sånt här samtal, är Kinas attityd då att okej, vi kanske kan samarbeta om klimatet, men ni ska inte lägga i vår inrikespolitik? Eller, men det är ju det Biden vill. Så jag menar, finns det någon form av, vem vinner på den här fighten? Vem pressar hårdast?
Ja, det är en väldigt intressant fråga här som har varit uppe de senaste veckorna. Om man börjar då med att väst har blivit mindre kompromissvilliga, så det stämmer ju helt och hållet. Jag har precis skrivit en artikel om just det här, så jag har de här siffrorna lite grann i huvudet då. Man kan ju se framförallt men i USA också, som i flera andra demokratier, så har man sett att den inställningen till Kina har aldrig varit mer negativ än vad den är nu egentligen, sen Kina öppnades upp, med undantag kanske då för åren efter massakern vid Himmelska fridens torg. Men det finns en tankesmedja som heter Pew Research som gör undersökningar om de här opinionerna gentemot Kina då, bland allmänheten i flera länder, som är väldigt uppmärksamma. Och man kunde se då att i USA så har kring 75% ungefär, om jag inte minns fel, har en negativ bild gentemot Kina. Och det kan jämföras med, jag tror det var mindre än hälften, det var kring 42-43% och sådär, 2002 när man började den här undersökningen. Så det är alltså nästan en dubblering av antalet amerikaner som ser, procentenheten av amerikaner som ser negativt på Kina. Och samma då kan man se vad gäller Xi Jinping, så har den här andelen amerikaner som ser negativt på Xi Jinping har också ökat väldigt dramatiskt från att han tillträdde som kommunistpartiets ledare fram till idag. Då. Och det här beror ju på det här som vi redan har pratat om, Xinjiang, Hongkong, Taiwan, och den här allt mer negativa inställningen som finns gentemot kinesiska regimen bland den amerikanska befolkningen och även då bland kongressen, måste ju givetvis den nya administrationen ta hänsyn till. Men samtidigt då, som du säger, så finns det ju också flera potentiella områden till samarbete. Och då har vi ju klimatet, och vi har även då pandemibekämpning, som är väl egentligen de två områdena som där man kan se att Kina och USA har, eller borde i alla fall ha då, liknande intressen, och därför borde man kunna samarbeta då inom de här områdena. Sen har vi andra saker som exempelvis kärnvapennedrustning och så vidare, men vad gäller klimatet och pandemibekämpning, så Joe Biden tog upp de här områdena i samtalet med Xi Jinping då, att det här är liksom saker som vi borde samarbeta omkring. Och det är väl lite skillnad då mot Donald Trumps approach, för där var det ju lite mer konflikt över hela linjen, medan Joe Biden då försöker framföra att vi borde samarbeta kring den här punkten. Och det här gjordes ju även av John Kerry för några veckor sedan. Han är väl då en slags ny klimatansvarig i Joe Bidens administration. Och han gick ut och sa då att vi vill samarbeta med Kina kring klimatet, men det kommer inte att påverka vår inställning till brott mot mänskliga rättigheterna eller hot mot Taiwan eller utvecklingen i Hongkong, utan vi vill hantera klimatet som en självständig fråga, en fråga som står vid sidan av dem. Och då gick ju kinesiska utrikesministeriets talman gick ut och kommenterade det och sa att ja, USA ska inte tro att de kan plocka och välja punkter att samarbeta med Kina kring. Att om de inte skapar en så kallad då gynnsam atmosfär till internationellt samarbete inom andra frågor, då kommer det heller inte gå att samarbeta kring klimatet. Och om man läser mellan raderna då, så vad man menar då från kinesiskt håll är att ja, om ni kritiserar vårt folkmord, om ni kritiserar våra militära provokationer mot Taiwan, om ni kritiserar att vi stryper all opposition i Hongkong, då blir det heller inget samarbete kring klimatet. Så man håller det lite som gisslan. Men samtidigt finns det ju givetvis ett intresse från kinesiskt håll också att motverka klimatförändringar. För det är någonting som är kostsamt för Kina, liksom det är för andra länder. Men i alla fall i retoriken här från Kinas håll så försöker man utnyttja den här viljan som finns från USAs håll att minska utsläppen och bekämpa pandemin, som man kanske från amerikanska regeringen har större tryck från sin egen befolkning att samarbeta kring de här områdena än vad Kinas regim har från sin befolkning. Så då försöker man ju liksom utnyttja det från kinesiskt håll.
Men det jag tänkte fråga om det är att, jag menar, när det gäller pandemibekämpningen så anser ju många i väst att Kina har inte alls samarbetat. Det här har vi poddat och pratat om mycket, du och jag. Dels att man vägrade i början att rapportera in till WHO vad som hade hänt. Man dolde länge det här utbrottet och det blev en global världspandemi på grund av att Kina försökte lägga locket på. Och där har samarbetet inte funkat så bra. När det gäller klimatförändringarna, då undrar jag egentligen, alltså rent krasst, tror man i Kina vetenskapligt på klimatförändringarna eller spelar man bara med i det här spelet för att väst gör det? Eller liksom, har man en genuin oro för klimatet? Eller tänker man på andra frågor i Kina?
Man kan ju säga att ja, i Kina som i många andra länder så finns det väl både politiker och organisationer och ja, människor som är mer eller mindre intresserade av den här frågan. Och vad man kan se framförallt som är den största skillnaden från om man jämför då Kina med exempelvis USA eller andra västländer, det är ju att som med alla andra potentiellt känsliga frågor så har ju regimen så att säga har tagit monopol på att diskutera och agera kring den här frågan. Det tillåts inte att bedriva någon slags miljöaktivism på egen hand eller att NGO sätter upp kontor, alltså icke-statliga organisationer sätter upp kontor där de får agera självständigt, utan det här är någonting som den kinesiska regimen kontrollerar helt och hållet. Givetvis så förstår ju ledarna i Kina att klimatförändringarna är någonting som är riktigt, någonting som existerar. Vi har ju extremväder i Kina och så vidare också. Men problemet här är ju alltid då att om kommunistpartiet ställs inför ett dilemma där det då antingen gäller att motverka klimatförändringarna eller slå vakt om det egna maktmonopolet med hjälp av kortsiktig ekonomisk tillväxt eller för den delen då diplomatiska nycker, då väljer man ju alltid att slå vakt om maktmonopolet. Så man kan säga att även om man förstår i Kina att klimatförändringarna är verkliga, så är inte frågan lika stor som den är i väst. Den debatteras inte lika mycket, inte ens bland politiker, men framförallt inte bland allmänheten. Och det beror ju då just på att den kinesiska regimen så att säga kontrollerar och motverkar all diskussion av det här och de här åtgärderna av det här som inte sker inom kommunistpartiets ramar då, så att säga. Så att ja, det är farligt att bedriva miljöaktivism i Kina om du inte gör det på inom regeringens ramar, inom regimens verktyg. Och den här som att säga, atmosfären för att bedriva aktivism eller uppmärksamma de här frågorna gör ju att den kinesiska allmänheten blir som att säga, ja, mindre villig till att lära sig mer om den här frågan. Så visst förstår man att klimatförändringarna pågår, men det är inte lika viktigt att uppmärksamma fråga i Kina, för att ja, från kinesiska regimens håll så är slå vakt om maktmonopolet en mycket viktigare sak att bry sig om än en klimatförändring.
Joe Biden kommer också att behålla de tullar som Donald Trump införde mot Kina, och Joe Biden han talade för, jag tror det var en dryg vecka sedan, på G7-mötet i alla fall. Det hölls ju, det gjordes ju online då i år. Man träffades ju inte på plats, utan man gjorde det från, ja, från sina respektive kontor i sina respektive länder. Och där pratade Joe Biden om att det behövs en allians för att vinna konkurrensen mot Kina, och i synnerhet då en allians mellan USA och EU. Och man måste gå emot Kinas ekonomiska utpressning som Kina bedriver i världen och mot olika länder och företag och såna saker, sa han. Och han var lite grann, alltså det kändes lite när man lyssnade på hans tal som att han ansåg att det är viktigt att välja sida i den här konflikten. Det finns en konflikt och vi måste välja sida helt enkelt. Du har ju skrivit en del texter där du anser att det finns en kontinent som inte är så jättebra på att välja sida här, och det är Europa, EU. Kan du ge några kommentarer om det utifrån den här rådande situationen?
Vi kan ju ta då det här fokuset som Bidens administration har på att bygga en allians, en enad front för att motverka kinesiska regimens framfart. Och det var ju någonting då som man kunde se i samband med det här telefonsamtalet mellan Biden och Xi Jinping för snart 2 veckor sedan. Att, där offentliggjorde man ju en Kina-strategi från den nya administrationens håll på 5 punkter. Och där ingick just det här med allianser. Var någonting som man verkligen då underströk. Och man kan ju se att det finns ju, som jag säger, större och större incitament från allt fler länder att göra någonting åt Kinas allt mer aggressiva utrikespolitiska aktiviteter. Vi har ju, som jag nämnde tidigare, Australien är väldigt utsatt just nu på grund av att Kina har infört strafftullar på mängder med australiensiska varor. Vi har Taiwan, vi har Indien, gränskonflikt med Indien, vi har den här expansionen i Sydkinesiska havet, och det finns helt enkelt en väldigt, väldigt bra grogrund för att försöka gå samman då bland världens demokratier gentemot Kina. Och det är någonting då som Joe Bidens administration verkligen har signalerat att man vill göra. Och framförallt då under G7-mötet här, eller samtalet då, så underströk man ju återigen då att ja, vi måste gå samman och upprätta en enad front. Men Europa har ju verkligen visat sig ovilliga att göra gemensam sak med USA för att stoppa Pekings framfart här. Och det finns väl en rad anledningar till det. Det första är väl då att i Europa, eftersom man inte delar gräns med Kina, så ser man väl inte de omedelbara militära hoten och upplever dem inte på samma vis som exempelvis då Indien eller Japan eller Taiwan gör. Och sen är ju Europa ju väldigt, väldigt merkantilistiskt. Om man ska vara cynisk så har ju Europa aldrig haft några problem att tulla på sina egna värderingar om mänskliga rättigheter för att bedriva handel eller tjäna pengar. Det gör man ju gärna med diktaturer. Och Europa är ju väldigt duktiga på att framhäva sig själv och sina egna värderingar. Men när det kommer till kritan så är man väldigt, väldigt merkantilistisk och mer intresserad av att bedriva handel och ekonomisk vinning än att stå upp för sina egna principer. Då. Men sen har vi ju en tredje och kanske den viktigaste anledningen till det här, och det är att EU, vissa ledare inom EU vill ju gärna då se att man från EU ska bli en slags tredje stormakt i världen mellan USA och Kina och agera som en slags balans mellan de här två länderna och rent krasst då kunna dra nytta från båda hållen då vad gäller handelsrelationer, men även att man skulle fungera som någon slags som man säger, medlare mellan de här två länderna. Då vill man då slå vakt om sin egen självständighet då, som man ofta säger från europeiskt håll. Och ett tydligt exempel på det kunde vi se, var det 30 december, precis innan nyåret här, så ingick ju Kina och EU ett väldigt, väldigt omdiskuterat investeringsavtal som man har förhandlat om i 7 år. Men Kina har ju inte varit villiga att göra de eftergifterna som man krävde då från europeiskt håll. Men efter att det stod klart att Joe Biden hade vunnit valet och skulle bli president, så ville man från kinesiskt håll då sätta diplomatisk press på USA genom att ingå det här investeringsavtalet, och då var man helt plötsligt villig att göra de här eftergifterna. Och från Europas håll då, framförallt Tyskland var drivande i den här frågan, men även Frankrike, så skrev man då genast under det här investeringsavtalet, trots att man då från Joe Bidens administration innan den tillträdde, så var hans nationella säkerhetsrådgivare ute och sa att det vore bättre om vi kunde diskutera tillsammans och så vidare. Men från EUs håll då, för att man vill slå vakt om sin, som man säger, självständighet och sitt fristående, så vill man då närma sig båda länderna. Man vill närma sig Kina, man vill närma sig USA. Och det här är ju väldigt omtvistat, för att i takt med att relationen mellan USA och Kina blir allt sämre, så kommer det bli svårare för Europa att stå som neutral däremellan. Påtryckningarna kommer att öka oerhört, både för Kina men även för USA. Kan man ju säga då att om man ingår de här investeringsavtalen och man blir då allt mer ekonomiskt beroende av Kina, då är det mycket svårare att stå upp mot de här påtryckningarna som kan komma. Europa har varit väldigt, väldigt dåliga på att, som man säger, välja sida ut efter en slags värderingsmässig eller moralisk synpunkt, utan man ser mer då på den kinesiska marknaden, och man försöker då övertyga sig själv om att man ska kunna bli någon slags tredje stormakt här. Och det är någonting som man säkert kommer få ångra. Sen finns det ju också väldigt olika röster inom unionen. Det är ju Tyskland som har klart för sig att det är ju det landet i Europa som ensamt står för mer än hälften av all export till Kina från EU då. Och det drivs ju på av de tyska bilföretagen, och här finns det ju en väldigt stora incitament för tyska ledare att driva handelsvänlig linje gentemot Kina då, för att blidka de egna stora företagen. Och en handelsvänlig linje innebär ju då också i princip en politiskt vänlig linje mot Kina också. Sen finns det andra länder som är mer skeptiskt inställda, men i och med att Tyskland framförallt efter Brexit är en sån stor kraft inom EU, så har ju tyska myndigheter, och framförallt Angela Merkel, har ju verkligen fått sin röst igenom på den här frågan. Och anledningen till att det här investeringsavtalet som heter Comprehensive Agreement on Investment, CAI, anledningen till att det drevs igenom just den sista december var att Tyskland lämnade över ordföranderollen i EU till, jag tror det var, Portugal bara dagen efter. Så att Angela Merkel och Tyskland ville verkligen ha det här som eftermäle då, att man ingått det här avtalet för Kina. Så Europa har verkligen de har verkligen en inställning i relationen till Kina och USA som inte handlar om att det vore bra att sätta press på världens största diktatur som blir allt mer aggressiv, utan istället vill man framstå som en slags tredje stormakt att verka vid sidan av de här två. Och det kommer bli väldigt öresigert, för att Europa är på många vis mycket mer splittrat och svagare faktiskt än både USA och Kina vad gäller stora företag, vad gäller universitet, vad gäller tillväxt och genom sådana områden. Så jag tror att jag läst lite artiklar om det här, och ett citat som jag minns väldigt tydligt var att Bismarck, den gamla tyska kanslern, han sa att i en värld av tre så är det bättre att vara en av de starkare två. Och det är någonting som dagens tyska kansler inte riktigt har namnat. Men vi får se om det blir någon ändring i EUs politik efter att Angela Merkel lämnar sin post senare i år.
Ja, men det här är jätteintressant, för du är en av få som verkligen betonar det här, att Europa, vi har ju ofta den här bilden, och vi blev matade med den här bilden, vi som bor i inom EU, att EU är ett gott fredsprojekt och att EU är den här moraliska stormakten. USA är kanske militära, men EU är den moraliska stormakten. Och du har verkligen varit tydlig med att så är inte fallet om man tittar globalt, och då har du då haft Kina som exempel då i förhållande till EU. Så att det tycker jag är jätteintressant. Men det kommer ju hända en sak 2022, eller eller kanske i alla fall. Och det är så att då kommer Kina att stå värd för vinter-OS, är tanken åtminstone. Och jag vet att det höjts protester nu om att man ska dra tillbaka det där och ändra det. Hur går debatten kring det? Vet du något om det?
Ja, det är ganska häpnadsväckande egentligen att OS, nästa OS då ska hållas i en regim som driver koncentrationsläger och där det pågår någonting som allt fler, inte bara aktivister och organisationer utan även faktiskt regeringar och politiker kallar för folkmord. I vinter-OS i Peking då som går att starta i februari nästa år, så det är mindre än ett år kvar. Och de här, som jag säger, debatten om en bojkott eller åtminstone flytta spelen har kommit igång bara de senaste månaderna. Jag vill säga att det har väl kommit lite i skuggan av corona också. Vi vet ju att OS i Tokyo förra sommaren fick ställas in i vilket fall då, på grund av corona. Så det har ju varit lite så här, man har diskuterat, kan det bli av corona eller inte? Det här att det faktiskt pågår ett folkmord då i Kina, det är någonting som inte har uppmärksammats lika mycket alls. Ja, de senaste månaderna som sagt då, så har det blivit lite mer debatt om det här. Och då har vi sett då att en sak som är väldigt viktig att inse är att den här internationella olympiska kommittén, IOK, på samma nivå av korruption som den kinesiska regimen helt enkelt. Så de kommer aldrig att arrangera så att OS kommer hålla sig i någon annan stad, utan de vill ju driva igenom det här i Peking trots vad som sker i västra Kina då med det här folkmordet. Men däremot så har vi sett från USA och som jag nämnde Kanada och allt fler då organisationer och aktivister som verkligen har börjat trycka på om det här nu, att parallellerna är ganska tydliga till OS i Berlin. Det var med 1936, om jag inte minns helt fel där då, som det användes som en propagandaarrangemang för naziregimen i Tyskland. Och ja, som vi vet så bedriver de också då koncentrationsläger och folkmord. Och parallellerna blir väldigt, väldigt tydliga till Kina här, att vad skulle, under vilka villkor, om inte det här räcker för att ett OS ska bojkottas, så när ska man bojkotta spel liksom? Vad kan man göra som är värre än det här? Och i Europa så har det här kommit upp lite på agendan för att Belarus skulle arrangera hockey-VM för senare i år. Men det beslutades förra månaden då på grund av den politiska situationen i Belarus att nu måste vi flytta hockey-VM härifrån för att regimen ska inte få använda det här hockey-VM för att legitimera sig själv. Och då kan vi se att om det som händer i Belarus är nog för att flytta på hockey-VM, hur kan det då inte vara så att vad som sker i Kina, som är många resor värre, är nog för att flytta på OS? Så på grund av det då så har ju debatten kommit upp lite i Europa också. Och Amanda Lind som var idrottsminister, hon har då inte nämnt Kina specifikt, men hon har sagt att hon och de andra idrottsministrarna i EU har diskuterat om att de här evenemangen inte ska användas för att legitimera regeringar. Men den rösten som har varit allra starkast i det här är Kanada, som där oppositionsledaren har kommit ut och sagt då att vi måste se till så att vi inte medverkar i ett OS som hålls i en regim som driver folkmord. En annan ledare för det, om det är det tredje eller fjärde största partiet i Kanada, har rent av föreslagit att Kanada ska arrangera ett alternativt OS. Så det har ju kommit ut lite mer röster om det här då, framförallt från Kanada. Och kan vi se att ja, det här, om OS går av stapeln som planerat i Peking nästa år, så är det någonting som verkligen inte kommer, man säger, hantera särskilt gott eller fördelaktigt av historien. Historiens dom kommer bli ganska hård mot det här liksom. För att när vi redan har exempel på OS som har använts för att legitimera regimer som bedriver folkmord, hur kan vi göra det igen liksom? Vad är anledningen?
Ja, nej precis. Nej, alltså det man kan hoppas på, det är att enskilda länder låter bli att skicka dit sina idrottare och idrottslag. Det är väl det man kan hoppas på som bäst, skulle jag tro.
Det finns lite olika versioner här, hur ska man kunna agera? För det står redan klart att IOK inte alls är intresserade av att flytta spelet från Peking. det var kul för IOK var ute och argumenterade för att vi måste flytta hockey-VM från Belarus, även fast de inte ens arrangerar hockey-VM. Men där passade det bra med bojkott och flytta. Men när det kommer till sitt eget evenemang, då säger man nej, politik och idrott ska inte blandas ihop och så vidare. Och sen så har vi då, det talas om en diplomatisk bojkott, att länder inte ska skicka sina politiker eller diplomater att närvara vid spelen. Och sen finns det då också att man pratar om individuell bojkott bland idrottare, att idrottarna tar besluten själva då så att säga. Att det inte är någonting som regeringen gör. Men för att Kina var ute och kommenterade det här för några veckor sedan och hotade med sanktioner mot länder som bojkottar OS. Det var inte Kinas regering som gjorde det förvisso, det var kinesiska statliga medier, men de är ju ofta då språkrör för kommunistpartiet och språkrör för regimen. Som sa då att ja, det finns ingen vilja att bojkotta OS från omvärldens håll, för att alla regeringar vet att de som bojkottar OS kommer få utsättas för ekonomiska påföljder. Så vad man sa då från kinesiskt håll i stort sett var att ja, om ni inte medverkar i våra olympiska spel som vanligt, trots att det begår ett folkmord, då kommer vi införa sanktioner mot er med alla sanktioner. Så det är också där då som Kina hotar lite grann med. Men en annan sak då som allt fler organisationer och aktivister har gjort nu, det är att börja sätta press på sponsorerna. För att om man då som sponsor av OS blir förknippad med ett folkmord, så är inte det bra för varumärket. Och det var ju också då ett av de främsta anledningarna till att hockey-VM flyttades från Belarus, var att Skoda, den tjeckiska biltillverkaren, inte var intresserad av att stödja eller sponsra hockey-VM i Belarus på grund av protesterna där. Så de här aktivisterna, de kan få de stora sponsorerna för OS att börja tveka inför det här, då kan ju OS då vara hotat.
Ja, en väg framåt där då. Jag har två frågor till, och den ena frågan är, vi har pratat nu om vikten av, även om det inte ser jätteljus ut kanske, mellan en tajt allians mellan Europa och USA mot Kina. Länderna kring Kina och de här demokratiska länderna, Taiwan där du bor, Japan, Sydkorea, Indien kanske och Singapore och så vidare. Hur förhåller de sig till Joe Biden och till hans administration nu?
En sak först när vi pratar om den här allians mot Kina, så det är en sak som är väldigt viktig att understryka, och det är att det här är väldigt annorlunda om man jämför med kalla kriget, när det då var en västerländsk allians mot Sovjetunionen och Sovjetblocket. Det här handlar inte om att man ska rada upp stridsvagnar och soldater vid varandras gränser, eller att man ska då ha den starkaste militärerna, utan det här är en helt annan allians som man är ute efter här. Det handlar om en allians inom ekonomisk politik då exempelvis. Att man helt enkelt ser till tillsammans att Kina får påföljder om man inte följer de ekonomiska reglerna och lagarna som finns internationellt. Och sen handlar det om någonting som är väldigt, väldigt viktigt, är det här med högteknologi. Att Kina strävar ju efter att bli högteknologiskt självförsörjande och även världsledande, för att idag som vi vet, eller ja, som i alla fall jag har tvingats lära mig då, som inte är någon tech-kille direkt, men som står klart är ju att det finns ju halvledare och mikrochip och andra högteknologiska komponenter som är absolut nödvändiga för all ny teknik. Vi pratar om 5G, artificiell intelligens, men även då nya vapenslag och allt från datorer till mobiltelefoner och telnät kräver ju den här tekniken då som är väldigt, väldigt svår att tillverka, de här små halvledarna av mikrochippen, och det har Kina idag inte teknologi eller kunskap något att göra på egen hand. Så Kinas hela tillverkningsindustri och Huawei och alla sådana här teknikföretag, men även då utvecklingen av militärens vapenslag, är helt beroende av att man kan importera de här halvledarna, mikrochippen. Och vad som hände under Donald Trumps tid i makten var att man införde helt enkelt sanktioner mot Kina som omöjliggjorde att man kunde få tag på de här halvledarna och mikrochippen lika enkelt. Och det var då inte bara sanktioner som amerikanska företag var tvungna att lyssna på, utan det var även sanktioner som taiwanesiska och sydkoreanska företag var tvungna att följa, för annars skulle de drabbas av amerikanska ekonomiska påföljder. Så vad man vill göra i den här alliansen gentemot Kina, det är alltså då att se till så att kinesiska företag med nära relation till regimen och militären inte har lika lätt att få tag på den här teknologin. Och framförallt då eftersom om Kina kan importera den här teknologin på egen hand, så kan vi upprätta en egen tillverkningsindustri där de kan tillverka de här sakerna på egen hand. Så det är just det som man vill göra. Och kan man ju se då att i regionen då, de här länderna som Taiwan och Indien och Sydkorea och Japan som känner sig hotade av Kina. Och framförallt då, om man säger de Sydkorea och Taiwan som även har står för en stor del av tillverkningen av de här mikrochippen och halvledarna. De har ju väldigt stora incitament att Kina inte heller ska kunna bli självförsörjande eller världsledande när det kommer till högteknologi. Så jag tror att när det handlar om vad de här länderna har för inställning till Joe Biden, så tror jag att det handlar inte särskilt mycket om vem som leder USA, utan det handlar mer om att man vill att USA ska dels då spela en roll i regionen som att säga uppehålla stabiliteten. Och där har ju Joe Biden administrationen har ju varit väldigt tydlig på förhand att man dels då inte ska dra tillbaka några amerikanska trupper härifrån som Trump planerade göra. Och man har även då sagt att man ska fortsätta med de här navigationsfrihetsuppdragen, alltså skicka militära fartyg, även spaningsflygplan, genom de här internationella vatten- och luftrummen som Kina är ansvarig på. Och sen så just det här då att Joe Biden vill skapa en allians. Det är någonting som flera länder i regionen också skulle, ska man säga, inte kanske skriva under på, men vara mer benägna att vara med på en Europa. Och jag tror att i det långa loppet så kan en sån politik verkligen tjäna den här regionen bättre än en politik som främst handlar om bilaterala relationer då med Kina och USA. Utan jag tror att det finns ett väldigt stort intresse bland regeringar i regionen att skapa en enad front. Dels för att se till så att Kina inte blir högteknologiskt självförsörjande, och dels för att upprätthålla stabiliteten militärt.
Ja. Som sista fråga så tänkte jag börja med att berätta för er som lyssnar då att Joey Olsson har en hemsida, ett nyhetsbrev som heter inbeijing.se. Och du får gärna berätta lite kort om det här nyhetsbrevet.
Ja, jag har drivit en sida då som heter inbeijing.se i ungefär ett årtionde, och det har blivit Sveriges största nyhetskälla om Kina. Jag försöker uppdatera den, om inte dagligen så i alla fall en handfull gånger i veckan. Och för något drygt år sedan så började dessutom en prenumerationstjänst som heter InBeijing Premium. Och där kan man då prenumerera på ett exklusivt nyhetsbrev som kommer ut varje måndag, där de viktigaste artiklarna och analyserna kring Kina då sammanställs. Och nu har det visat sig att det finns ganska stort intresse för det här, så jag har fått ganska många prenumeranter och ganska ökad trafik till sidan. Och det gör att jag håller på att ta nästa steg i det här projektet. Och så i mitten av mars så kommer jag lansera den här sidan och det här nyhetsbrevet på nytt. Dessutom ett nytt namn då, som jag kanske inte ska avslöja riktigt än. Men tanken är i alla fall att skapa en helsvensk, den enda helsvenska nyhetstjänsten om Kina då. Regionen, Kina, Taiwan, Japan och så vidare. Där går det, jag går in på min hemsida då, inbeijing.se, så går det att läsa alla de här artiklarna på min hemsida. Det är över 2000 nu. Går ju att läsa alldeles gratis, och sen går det även att prenumerera då om man vill ha det här nyhetsbrevet där, så att säga, något dussin artiklar, 12-15 artiklar sammanfattas och sammanställs varje måndag då, som skickas ut till prenumerant.
Och jag vill verkligen uppmana alla er som lyssnar att gå in och läsa och prenumerera på Joey Olssons nyhetsbrev. För Kina är det här stora angelägna ämnet som vi måste förstå. Vi befinner oss i ett nytt kallt krig och Europa måste bli redo. Så att kunskap om Kina är A och O. Men jag tänkte avsluta med en sak som du faktiskt skriver om i ett av dina nyhetsbrev. Och det är att du varit i januari månad, kan man säga hotad av den kinesiska ambassaden. För artiklar du hade skrivit då i Expressen. Kan du berätta lite om det?
Ja, det här är en händelse. händelser som visar hur känsligt kinesiska myndigheter tycker att dels övergreppen i Xinjiang, men också det här vinter-OS för kinesiska myndigheter. För att jag skrev en artikel i januari för Expressen där jag då uppmanade till i alla fall en diskussion, en debatt om en eventuell bojkott av OS i Kina på grund av det här folkmordet som pågår i Xinjiang. Och efter att jag hade publicerat den artikeln så skickade den kinesiska ambassaden ut mejl, obehagliga mejl, både till mig och till Expressen. Och tidigare när jag skrivit artiklar, och det har även hänt andra journalister, så har såna här, som att säga, uttalanden publicerats på hemsidan, kinesiska ambassadens hemsida, där man då säger att ja, den här texten är fel, den här artikeln är anti-Kina-propaganda och så vidare. Det är väldigt ovanligt att man skickar ut mig direkt till journalister och redaktörer, men det gjorde man alltså nu. Och man skickade ut då så här mejl där det var lite så här hotfulla undertoner blandat med propaganda. Och det var ganska intressant då, för att när jag med redaktör fick det här samtidigt då, så kom vi fram till att det vore så ett bra svar på det här mejlet att skriva en artikel till om det här mejlet, om vilka metoder Kina försöker använda då för att tysta en kritiker. Och då skrev jag en artikel till Expressen en vecka senare där jag berättade om det här mejlet som kommit från Kinas ambassad och hur det var bevis på att det här vinterroset är ett väldigt känsligt ämne. Och efter det så kom det ännu ett mejl då från Kinas ambassad där det var liksom, ja, man använde formuleringar som exempelvis ja, du har fördomsfulla glasögon på dig när du uttalar om Kina, och den som kastar smuts på andra kommer bara få sina egna händer skitiga. Och det är en typisk propagandaharang som då, ja, kinesiska myndigheter kan ju inte skriva rätt ut till mig. De kan inte säga så här att om du fortsätter rapportera om Xinjiang så kommer vi fimpa dig. Om du liksom fortsätter skriva såna här saker så kommer vi sätta dit dig. Utan de måste använda sig av metaforer. Och den här metaforen då, för ja, den som kastar skit på andra får sina egna händer smutsiga, det är ju en metafor som håller sig inom lagens ramar, men som ändå samtidigt då, ja, kan ses som ett hot att om du fortsätter göra det här så kommer du själv råka illa ut.
Mm.
Och ja, bara ett par dagar efteråt så blev dessutom min hemsida hackad. Som tur är så har jag ju backup på den då, så det går ju att återställa. Men ja, den här artikeln i Expressen och de här mejlen från ambassaden visar just då att det här med Xinjiang, och framförallt om man kopplar ihop det med vinter-OS, så är det väldigt, väldigt känsligt.
Men en fråga, så vart du rädd när du fick det här hotet? För jag menar, jag skulle bli arg och tänka att nu är det dags att kanske kasta ut de kinesiska intressena i Sverige. Men liksom, alltså, vad kände du när du fick det här?
Ja, första gången tror jag var det 2016 eller om det var i början av 2017. Det var första gången som jag blev uttänkt med namn på kinesiska ambassadens hemsida. Och då var det lite obehagligt i och med att det skedde första gången. Men sen dess så har det hänt vid ett antal tillfällen att kinesiska myndigheter har pekat ut mig med namn. Och jag har även fått ett eller två mejl tidigare, så jag har väl blivit lite luttrad. Det är ju klart att, ja, jag vet inte, det är inte kul när det dimper ner sådana här mejl i inboxen. Men samtidigt så är det verkligen ett bevis på att man har skrivit om någonting som kinesiska myndigheter anser vara väldigt, väldigt känsligt och som därför måste diskuteras. Men nej, för att svara på din fråga, jag blir inte särskilt rädd, men det är klart att ja, det visar ju att de verkligen har att det verkligen är på deras radar och så.
Ja, men det föreleder en fråga till också som jag tycker har att göra med det här. Jag förmodar åtminstone att okej, du är inte rädd, men jag gissar att du inte kommer att åka till, du har bott i Kina kan sägas, för de som inte vet det, men jag gissar att en resa till Kina står inte så högt på din prioriteringslista just nu.
Jag skulle nog inte komma in till att börja med, för att det var ju anledningen då att jag flyttade till Taiwan var ju att jag fick inget nytt visum i Kina, så jag tror inte att eller jag vet att jag inte skulle komma in i Kina, för att om man vill åka till Kina måste man ansöka om visum på förhand, och jag skulle aldrig få en sådan ansökan godkänd. Däremot är ju Hongkong ett väldigt prekärt exempel nu då, för att där kan man ju åka och ansöka om visum på plats då, sån här visa on arrival, och dit skulle jag inte åka nu med tanke på den nya säkerhetslagen. Det känns som att även Hongkong är väldigt, skulle vara farligt för mig och många andra vars texter och uttalanden då inte gillas av den kinesiska regimen. Så nej, jag skulle vare sig åka till Kina eller Hongkong innan det blir väldigt betydande politiska förändringar i Kina.
Nej, och den sista frågan då, det här måste ju ändå påverka fler än dig, det måste påverka turismen till Kina. Jag menar, okej, vi vet att Kina är hårda och de slår ner på sin egen befolkning, men generellt så brukar de i alla fall hit, alltså fram tills nu egentligen, inte angripa utländska liksom journalister eller medborgare som tycker saker. Men jag menar, kommer det här på något sätt, tror du, skrämma den här internationella turismen till Kina när de beter sig så här?
Turismen har ju aldrig varit en väldigt stor del av Kinas ekonomi om man jämför med andra länder i regionen som exempelvis ja, Thailand eller Japan eller länder som har satsat på att sporra turismen så att säga, så har ju den kinesiska turismen varit en relativt liten del av landets BNP, och det har man ju sett under de senaste åren det här med det blivit alls svårare och dyrare och krångligare att få kinesiskt visum exempelvis. Det är också ett bevis på att ja, man prioriterar inte turismen högt om man jämför med andra politiska frågor då i Kina som skulle göra att folk blir mindre sugna på att åka dit. Och det kan ju verkligen exemplifieras med Hongkong för att ja, i och med de här utvecklingen i Hongkong och framförallt den nya säkerhetslagen så är det ju allt mindre turister som är sugna på att åka dit, men framförallt så är även då utländska företag blir allt mindre villiga att etablera sig eller expandera i Hongkong. Men ja, som sagt, det är ett exempel på att de kinesiska myndigheterna måste välja då mellan att bevara maktmonopolet eller försöka uppmuntra till en slags långsiktig som säger, ekonomisk tillväxt eller så, här. Så är det, liksom, det är alltid viktigare att göra de politiska åtgärderna som man anser är viktiga för maktmonopolet än att exempelvis sporra utländsk turism eller sådär. Så att, ja.
Ja, just det. Ja, men jättebra. Då vill jag säga stort tack till dig, Juje, för att du tog dig tid. Så tack för den här intervjun.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1275 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det djupare perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.